when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Idag ska jag träffa Erik Björklund som är en svensk kille och som har bott i London väldigt länge. Han är grundare av bolaget Day 8, eller mer känt som Yacht Week, som är en researrangör som skeppar unga människor eller människor mellan 30 och 35 till Medelhavet där de är på en segelbåt en vecka tillsammans. En del känner varandra väl och andra lär känna varandra under resans gång. Från början var de 200 personer, studenter från Sverige som åkte ner till Medelhavet, och idag är det 10 000 människor från hela världen som åker med Day 8s resor. 2020 har förstås varit ett svart år för bolaget, precis som det är för alla andra researrangörer. Men vi pratar om framtiden och vi pratar om dåtiden. Och ja, vi pratar ganska lite om corona, för det vet vi ju ganska väl vad det är, så att säga. Men bandet rullar, vi träffar Erik Björklund i hans lägenhet på Södermalm i Stockholm. Du, då sitter jag här hemma hos Erik, och när man tittar på er hemsida så verkar det som du har världens skönaste jobb. Du åker runt i lyxjakt och festar med jättekoola människor. Berätta, vad är detta?
Ja, vi, eller jag gör kanske inte det, och vi som jobbar så mycket, men de gästerna som åker seglar runt på olika ställen i Medelhavet och i Karibien eller åker skidor. Så vi arrangerar olika typer av resor. Gruppresor där man seglar under 7 dagar. Till exempel i Kroatien, och så åker man mellan olika öar då varje dag. Och så arrangerar vi olika middagar, aktiviteter och fester och så vidare.
Vad är det man köper som gäst?
En upplevelse, liksom ett... man kan lite säga att man köper en... man kommer liksom in i någon typ av community. Det är kanske inte riktigt rätt sätt att säga det på. Men bara en rätt ordentlig, härlig upplevelse som är väldigt intensiv. Som ofta skapar liksom varaktiga vänskapsband och så vidare. Mellan de man reser med och folk man träffar.
Hur många... Om jag förstått det hela rätt då, så är det, men det är en båt och det är en skeppare, och sen så hur många människor är på båten och man träffar andra båtar, har jag förstått det hela rätt?
Ja, så lite beroende på vilken destination det är, så är det mellan kanske...
Om du lutar fram så är det lite
bättre. Ja, förlåt. Okej. Okay. Är det bättre så? Mm. Lite varierande till vilken destination det är, men mellan 50 till 500 personer seglar då, och varje båt så är det en skeppare och en värd eller en värdinna. Och sen 8-10 gäster oftast. Så, och då kan man antingen hyra en hel båt med sina kompisar, eller så kan man hyra en kabin eller bara en solospot. Och då åker man med folk man känner nödvändigtvis. Och sen så är det då 5-50 andra båtar.
Så det gör alla samma saker hela tiden? Liksom.
Nej, utan det är inte så mycket programmering. Folk tenderar ju alltså att stanna på samma ställe liksom, och följa programmet liksom, på varje ö. Men under dagarna så har alla sina egna aktiviteter och badar och utforskar kulturen och hittar restauranger och så vidare. Liksom, och kanske mycket på land och sådär.
Så detta är liksom
Från början var det ett svenskt fenomen eller liksom ett projekt som jag och en kompis William startade, och sen över tid så kom det europeer, och nu är det framförallt, ja, det är engelsktalande, men mycket amerikaner, australiener och så vidare som åker. Och det är väl det som är lite speciellt, att man då kommer med i den här kontexten, och sen så lär man känna folk från många andra ställen då. Och överlag så är det 20-35-åringar, och medelåldern är 30. Så det är ungefär den typen av som åker på.
Hur började detta?
Det började i, vi var studenter i Lund och i Uppsala, och fick med ett gäng där på 200 pers.
200 pers?
Ja, det var framförallt Williams gäng i Uppsala som hoppade på tidigt. Och sen var det liksom mycket tjat om att vi skulle göra det en gång till. Så gjorde vi det igen, och så kom det 500.
Jag måste bara fråga. 200 personer. Visste ni liksom att det fanns båtar till alla och skepp? Alltså, det känns ganska stor första kompisresa.
Ja, det fanns många duktiga kompisar och indirekt som kunde skeppa och sådär. Så att det var inte så svårt att få tag på skeppare. Och sen jobbade vi med ett lokalt svenskt bolag som själva hade försökt göra det här. Men då fick vi snur på det liksom. Så på den vägen var det. Och sen,
men var det tanken från början att ni ska tjäna pengar, att ni ska ha kul, eller tjäna lite pengar och ha jättekul? Vad var liksom tanken från början?
Alltså, tanken från början var inte att det egentligen skulle vara en business, men vi tyckte, vi jobbade båda som skeppare, och genomsnittskunden, man kunde säga, som seglade var då medelålders vita män liksom, med familjer eller företag. Och så tänkte vi att det var ju fortfarande fantastiskt kul att kunna få betalt och vara skeppare och sådär, och kunna vara i Medelhavet i den åldern. Men att vara där med kompisar så skulle vara betydligt mycket roligare. Så vi tänkte om vi kunde försöka göra det lite mer tillgängligt för en större målgrupp än vad det var då. Det var väl kanske utgångspunkten. Och sen när vi såg att det fanns ett intresse, så byggde vi upp en organisation och presenterade konceptet på andra ställen i andra länder och sådär.
Jag får bara fråga, hur marknadsförde ni er initialt?
Mycket med content. Så alltså, vi la ju aldrig någon, du vill aldrig någon marketing på någon budget på marketing, men vi hade fotografer och sådär. Så det blev väldigt bra innehåll, och sen så kom det olika plattformar tidigt liksom, med YouTube först och Facebook. Och då var det bara organisk reach, och det var inte så många som använde det heller. Så det hjälpte verkligen att förstärka word of mouth.
När var det här?
2006 gjorde vi första seglatsen. Och sen började vi driva det mer som ett bolag 2008-2009. Och sen så flyttade vi bolaget till England, till London 2010 ungefär. Och sen så driver vi det därifrån sen dess.
Hur stort är det idag? Post innan corona kan vi säga då.
Ja, i sommar skulle vi inte göra någon business alls i princip. Men det är ungefär mellan 1000 och drygt 1000 båtar liksom, huvudet per. Det omsätter 100-150 miljoner ungefär.
Det låter ju som det har blivit en riktigt, riktigt stor business. När förstod du att det blev det?
Ja, men det var väldigt välmottaget. Kanske 2012-2013 vi såg att det liksom var utanför vår kontroll. Att de som åkte med, tog med sig fler kunder nästa år och spred ord och sådär. Så att någon gång där började vi märka att det var populärt, och vi hittade en modell som fungerade ganska bra. Så då kunde vi börja anställa ett bättre team, och eventuellt så lite senare så anställde vi vd och sådär. Så att ja, någon gång 2012 kanske så kände vi att det fanns bärkraft, och då började vi även göra skidåkning, och sen när vi börjat liksom formalisera mer träningen av då skeppare och vadinnor. Så vi har liksom ett eget utbildningsbolag som tränar och hyr ut dem. Och för att liksom ha hög kompetensnivå och se till att vi... För det är liksom, i början var det mer bara ett roligt projekt. Men över tid så blev det mer att vi ska ha tight operations och sådär. Ja, det kanske är så kan man skriva det.
Hur säkerställer du kvaliteten i en så stor organisation?
På vad då?
Men på operation.
Ja, vi har några stycken duktiga i vårt team som har med så här militär bakgrund inom militären på olika sätt, som är där ordning och disciplin är väldigt i centrum, men med erfarenhet över tid så har vi byggt upp ett nätverk och har höjt ingångströskeln för vad vi kräver för att man ska kunna jobba, och vi har liksom en egen träningsakademi på våren som är som alla som är obligatorisk för att man ska kunna få jobb. Och där har vi då jobbat upp ett bra program på hur man jobbar med den här gruppdynamiken då, när det är många båtar som ska in och som ska ankras upp i koordination och sådär. Så det har väl erfarenhet över tid har gett. Vi har lyckats hitta ett rätt bra gäng med duktiga skeppare som är passionerade för att bygga vidare liksom.
Alltså när man ser filmerna på nätet så tänker man ju, verkar helt underbart härligt att vara med, samtidigt, men om någon trillar och slår sig eller blir för full, eller måste ju vara super, hur håller man ordning på människor som vill festa i Medelhavet på en båt? Det verkar vara en svår ekvation.
Ja, jag menar det alltså grejen är att det kommer man väl alltid vilja. Det kommer alltid vara svårt, men det är att ställa höga krav på. Vi har en skeppare på varje båt. Vi hyr inte ut båtar utan skeppare, och de är kontrakterade. Så det ligger på deras ansvar att se till att de kan ta hand om sin besättning. Sen är ju alla liksom myndiga personer, medelålder 30, och är ansvar för sig själva i någon mening, men vi är ju ansvar för deras säkerhet så länge de är på båten. Så där är vi noga med att man får lyssna på sin skeppare, det är befälet ombord. Och det har ändå funkat förvånansvärt bra, kanske man kan säga. Eller för det sker ju olyckor i alla typer av resor liksom, på alla sätt. Så att jag tycker att vi har lyckats kunna hålla en hög standard liksom, och minimera olycksfrekvensen.
Hur mycket är returning customers?
Ja, ofta är det någon som kanske har... Det är inte så att alla kommer tillbaka, men ofta är det någon som kanske följer med, och sen så kommer de tillbaka och tar med sig ett nytt gäng. Så lite beroende på hur man ser det då, liksom, så kanske det är 10% som kommer tillbaka, men de tar ju med sig eftersom man ofta bokar de flesta bokar då en hel båt istället för att bara boka en kabin. Så det är ungefär i de stängarna liksom. Sen är det kanske ytterligare då många av de som åker på våra skidarrangemang som har varit och seglat innan. Och sen så är det ju vissa som kommer tillbaka och gör privata event. Kanske för det företaget de jobbar för eller sånt där.
En vecka ska man vara ute. Det är väldigt lång tid.
Ja, det blir ganska intensivt. Alltså man seglar och förflyttar sig på dagarna, och sen så liksom kommer man fram och så upptäcker man en destination, och sen så sover man kanske inte så mycket på nätterna. Så att det blir en väldigt intensiv vecka. Men jag skulle ändå säga att om man nu reser till ett främmande land så vill man ändå ha tid att komma in och se lite och lära känna. Så att jag skulle säga att en vecka är lite lite.
Du, jag har ju varit och seglat i Kroatien själv, och jag var ju där precis i början på säsongen, och då var det ju nästan inga människor där. Men vad jag förstår, högsäsong så är det jättetrångt. Stämmer det?
Ja, det är väl ganska... De har ett väldigt seasonal behavior där det är väldigt, väldigt uppbokat i juli, augusti och sådär. Men de har ändå kanske bäst infrastruktur när det gäller mariner. Och de har haft en statlig liksom organisation som har byggt ut ACI, som har byggt ut mariner. De har väldigt många stora mariner, till skillnad från Grekland till exempel och även Italien. Så att förhållandevis... Kroatien har varit populärt i några år. Ja, de kanske nästan peakade för 3 år sedan och sådär. Men att det har varit successivt mer populärt sen kriget i princip. Och servicenivån har höjts och sådär. Men jag skulle ändå säga att om man jämför med många andra länder så är det enklare att segla i Kroatien än vad det skulle vara i många andra länder. Kanske Turkiet har bättre tillgänglighet än Grekland, men är det populärt?
Vis, det är den vackraste ön i Kroatien, eller?
Det är väl min favorit i alla fall. Det är ju inte så exploaterat. Det var en militärbas under många år och öppnades först upp i början på 90-talet. Så att innan dess kunde man inte ens åka dit under flera årtionden. Så det, därför har det liksom behållit en charm som inte så många andra ställen har. Och allt är rätt enkelt där. Tiden går lite långsammare och man bryr sig inte så mycket om konsumtion och så. Utan man bara lever ett little island life. Så det är väldigt, väldigt speciellt.
Du får fråga lite bara priserna. Vilket segment ligger ni? Vad kostar en resa?
En resa kostar från 500 euro per person. Genomsnittspriset är drygt 1200 euro per person. Det beror så på vilken båt man vill åka med. Så väljer man en större båt som är kanske 50-60 fot så kostar det 1000-2000 euro. Eller väljer man en mindre båt en vecka som du sa innan inte är så populär. Så kanske det är början eller slutet av sommaren så kostar det från 500. Så det är ändå tycker jag... en väldigt rimlig prisnivå för det man får.
Man ser ju på filmerna att det är liksom 20 båtar tillsammans. Lär alla känna, hur fungerar det liksom i den dynamiken? Vill folk träffa varandra?
Absolut, och det är väl det som kanske blir, jag tycker, en av de stora liksom, unika grejerna då, om man nu tycker det är intressant. Men bara liksom, vid en tilläggning så sker det naturliga icebreakers mellan båtarna där man kanske kastar ett rep till den andra båten och sen så helt plötsligt så är man i dialog. Så att, och sen så kanske för att gå i land så behöver man gå över de andra båtarna och sen så är man i mer eller mindre, även om folk gör vad de vill och sådär, så har vi privata event för under veckans gång varje dag. Så att det blir liksom en liten bubbla.
När menar du privata event, vad är det?
Alltså för eventet bara. Alltså du kan inte komma in som utomstående. Om man inte är med på eventet så kan man inte komma in om vi arrangerar middag till exempel. Mm. Eller om vi har en fest. Eller, ja. Så att det gör vi exklusivt för den gruppen. Och med alla de här liksom icebreaker-momenten så skulle jag säga att... Ta en hotellanalogi. Man skulle liksom inte knacka på grannens dörr vid ett hotellrum. Då skulle man ju vara lite socially awkward. Men om man gör det här så sker det organiskt hela tiden. Och just att man kanske ses ganska mycket under hela veckan gör att de flesta skaffar att det blir riktiga vänskapsbonds. Ofta mellan besättning också. De är ju extra nära om man har bokat en båt med besättning. Att det blir extra starka band. Och sen så brukar man ha... Jag menar, om det är ett mindre event så kanske man... Då kan man ju namnen på de flesta kanske. Om det är upp till 150. Och du vet vad du menar. Är man ett ansikte till varenda en? Och är det upp till 500 så kanske man mer har liksom ett umgänge inom det umgänget. Det blir lite för stort för att...
500 är väldigt svårt att lära känna på en vecka. Jag får fråga om maten. Vad ingår så att säga?
Som båtskeppare, ofta kanske mer än hälften bokar med värdinna, värd. Och sen så kan man lägga till matpaket eller, ja, och liknande. Men det ingår inte då. Utan det som tillkommer är restaurang, avgifter för att om man går in i mariner. Ibland ligger man för ankare. Och även mat man köper på båten. Det kan man köpa som vi kan liksom proviantera det om man inte vill göra det själv.
Ah, okej, okay, okay. Så att ni...
Man kan lägga till ett liksom, matpaket. Sådär.
Och hur brukar folk göra?
Jag tror det är ungefär 50-50. Vissa är väldigt noga med att ha... Vi kan ofta tillgodose, men vissa tycker det är kul att göra det allting själv.
Men ni... Det är ingen charter, man flyger inte ner tillsammans?
Nej, nej.
Varför har ni valt... Det gjorde inte surfakademin heller. Varför har ni inte valt att ha... Är det berätta?
Alltså, jag vet inte, att vara inne i flyg, det är, folk kommer för det första från så många olika ställen, kanske från 50 länder, 300 olika städer, om det är 500 pers, eller nej, kanske inte är, men 100 olika städer. Mm. Så att koordinera det, det har inte varit intressant. Vi gjorde det första året, vi hjälpte till att koordinera och charta platser på ett flyg 2006. Och det har jag inget behov av att göra om. Jag stod och läste upp namn på flygplatsen, för de hade inte lyckats få in passagerarloggen eller något sånt där i Kroatien. Nej, det var ingen höjda, ska jag säga. Utan det är mer komplicerat än vad det är. Plus att många som kommer då, så att man reser från USA till exempel, och sen så till något av de eventen vi har i Europa, då kanske man är på en månads semester eller någonting. Så att det här är bara ett stopp då. Eller till exempel, många kommer från Australien, de är här hela sommaren då. Deras vinter. Så nej, i no flights.
Du... Nu så har vi då kommit fram till corona-avsnittet här. Berätta om det här året 2020.
2020 var ju ett otroligt tufft år för många, såklart. Och många i överallt i samhället. Och i resebranschen har det varit väldigt tufft. Och vi trodde ju redan rätt tidigt att det skulle bli tufft på sommaren. Liksom. Och vi var ju tvungna att ställa in i princip hela programmeringen. Vi kunde göra ett mindre event en vecka på slutet. Men vi ställde in alla eventen hela sommaren. Och har försökt behålla all personal som vi har. Både i London och i Kroatien och här. Och har permitterat en del. Men har än så länge lyckats behålla det. Liksom. Så vi har jobbat upp... En del liksom kassa som vi kunde använda nu för att se oss igenom det här. Och sen så hoppas vi att det lättar liksom lite i vår. Och att sommaren kan bli okej. Okay liksom. Att det går att operera i sommar. Jag är optimistisk, men vi får se. Liksom. Det finns ju många viktiga grejer än att det här ska funka. Liksom.
Du, vad är dina rapporter från de som blivit vaccinerade i London? Vad säger de?
Det menar jag, tror vi har samma information. Jag bara följer vad jag kan läsa i media, så att jag vet inte. Men det ser ut som att det kommer vara en ganska aggressiv och snabb utrullning. Men det kommer ju först gå till sjukvårdspersonal och riskgrupper och sådär, så att jag gissar att det kommer finnas tillgängligt innan sommaren, att man kan köpa det i vissa länder och så vidare. Så därför tror jag att det kommer att se bra. Och nu har ju dessutom alla länder haft bra tid, vi har sett in rutiner för testing och sådär, så att det går att göra, att de ändå kan ta emot turister relativt säkert, att man kommer dit och testar så att man minimerar viss exponering och sådär under resans gång. Så att vi får bara se och avvakta och se vad vi kan göra.
Varför flyttar ni verksamheten till London?
Det var ju egentligen mest en slump från början. Min medgrundare då William, som var den första som började köra heltid på bolaget, flyttade till London temporärt, såg massor med möjligheter där, och det var egentligen ingenting som band oss till Sverige, och kundbasen är internationell och vi ville helst bygga ett team som reflekterade det. Och nu är ju i Stockholm, nu är det ju massor med internationella bolag som har startats här liksom, och kanske som har flyttat hit också. Så nu finns det en mycket större pool av internationell talent, men det tycker jag inte riktigt var fallet då. Så i England funkar väldigt bra att driva business i. Det finns många som är i liksom unga som är sökande och är en period under sitt liv där. Så det har varit en bra talent pool i England, och ett bra klimat att driva business. Och, ja, det är det.
Du, sociala medier, berätta, hur jobbar ni i sociala medier?
Vi jobbar fortfarande, content är fortfarande i hjärtat i det vi gör. Och nu, jag menar, idag betalar vi för räckvidd på ett sätt som vi inte hade gjort innan. Nu finns det liksom ingen organisk räckvidd kvar nästan. Det är klart att det går att göra på andra sätt kanske än att köpa annonser. Men vi är liksom, vi försöker vara där vi tror att våra gäster är och de plattformar de är engagerade på och sådär. Jag vet inte, är det något specifikt?
Nej, jag bara undrar vad du ska, jag tänkte jag
alltså, mycket film har varit i hjärtat liksom. Så att producera bra content genom film, hitta duktiga unga filmskapare som kanske inte har fått ett genomslag ännu, och så försöka identifiera dem. Samma sak med stillbildsfoto då. Och sen, jag menar, drönare har blivit väldigt, har fullkomligt exploderat, och det har vi försökt vara, använda ganska flitigt sådär. Och sen, ja, vi har håller på att bygga ut podcast, inte precis först på den pucken direkt, men det är någonting vi tittar på. Och sen så har vi vår egen plattform för gästerna där, som är som ett liksom privat Instagram för alla som åker på eventet och sånt. Så vi bygger viss teknologi själva.
Berätta lite mer om det. Hur funkar det?
Ja, men det är framförallt en event management app som vi har byggt. Så att vi kan uppdatera liksom vad som ska hända på eventet. Man kan RSVP och så vidare. Så att vi kan få effektiv kommunikationsflöde på eventet. Men det finns också ett directory med alla gäster som är med, och sen så kan de interagera och skicka meddelanden till varandra, och sen så finns det en newsfeed. Jag kan visa dig hur det ser ut, där man kan lägga upp innehåll då liksom, som är relevant för den gruppen. För det är inte säkert att man, bara för att man har ett Instagram-konto, att man kanske vill dela det eller sådär, men nu har man en gemensam upplevelse, då kan man skapa content kring det som är privat bara för de som är där. Det är så det funkar.
Det känns som det finns allt på de här resorna, men jag skulle inte tippa att det är så många små barn. Stämmer det?
Nej, det var några år sedan så var det tre generationer. Det var något någon tvååring och deras föräldrar, och sen deras mamma var med. Det är väl det mest extrema, men det är 20 års gräns har vi satt. Vi tycker det är en bra ålder liksom för att få med, så det är inte så många barn här.
Vad känner du att du kan fortsätta? Du har ju barn själv här. Känner du att, ja, hur känner du att driva ungdomsverksamhet? Det är kanske fel ord, men förstår du vad jag menar? Att du är inte i det själv?
Nej, det är också, nu är det ju andra, ska vi säga, nu har vi ett team som sitter, som kanske sitter mer i målgruppen, som driver olika delar av verksamheten operativt. Vi håller på och återlansera ett annat koncept som heter Jots and Friends då, där vi gör Jots and Friends. Mm. Och det är mer kurerade gruppupplevelser där vi kommer eventuellt att rikta oss till familjer också, men kanske till äldre målgrupper som där man har, om man har varit på Yacht Week någon eller några gånger och vill göra någonting lite annorlunda som är kanske intressedrivet kring mat eller wellness, eller så går du att få en sån upplevelse istället. Så det skulle kunna vara ett lämpligt hem för barnfamiljer kanske, om vi vill ha med det. Sen är det lite tufft när man inte kan simma. Det är många, det är redan så här en utbildningsutmaning. De flesta har aldrig seglat som följer med. Och sen så ofta i slutet av upplevelsen så upptäcker man segling som en konsekvens. Och sen börjar man faktiskt, blir det som ett resealternativ framöver då. Men sen att övertyga folk att det är någonting för barn, det låter komplicerat sådär, även om det faktiskt ofta funkar väldigt bra. Även små barn känner sig trygga när de sitter i sittbrunnen, och det sker grejer hela tiden, så det finns ett ganska bra underhållsvärde tycker jag. Så att vi kommer börja med den produkten nu i januari, och sen så kommer vi kunna lägga på olika rutter och kanske adressera till olika målgrupper över tid.
Du, när vi möts här om 5 år, var är bolaget då och du?
Ja, jag tror att vi har fortfarande bara en väldigt, väldigt liten del av den möjliga adresserbara marknaden liksom, som vi tittar på nu. Och vi är framförallt mot USA och engelskspråkiga länder, men förhoppningsvis kan vi öka vår närvaro och få med mer folk från andra delar av världen och expandera ut på andra ställen också. Och eventuellt titta på att göra nya intressanta produkter liksom, som är svårt att göra på egen hand kanske.
Som till exempel?
Ja, men olika typer av försöka ta ut det liksom DNA. Ett exempel som vi har gjort några år har varit när vi gör skideventen, så har vi gjort det i Kanada till exempel. Om man tänker att vi är duktiga på att organisera strukturerade upplevelser där man flyttar sig hela tiden då. Så safari skulle kunna vara en grej till exempel. Det finns ju massor med safaris, men det är oftast inte i så sociala kontexter, utan man åker dit själv eller med sin familj eller sådär. Man åker inte dit liksom i en större del av en helhet. Så på skidåkning så har vi gjort events där man bor på hotell och sådär, men där har vi gjort med husbilar till exempel. Och där man förflyttar sig och åker till små orter. Och det blir liksom en ganska unik upplevelse. Så jag tror vi tittar lite på om vi kan hitta andra grejer som vi tycker skulle funka framöver. Där man kanske flyttar på sig, men där det finns en stark gruppkomponent så där. Ja, det är det jag tänker framförallt. Så att jag tror, hoppas att vi kan ha ett stabilt växande bolag bara.
Du, vem är du då?
Snart tvåbarns pappa liksom från Östersund och Skåne. Och, ja.
Men hur kom det sig att du som jobbar på MTG och gått ekonomisk utbildning hamnar i det här?
Jag tycker ju att det bästa jobbet jag hade då fram till till vi började med det här var att vara skeppare. Så jag var väldigt passionerad när vi gjorde de här eventen i början, så var det väldigt kul. Så att det var lite så här, det kändes som en rolig utmaning och se om vi kunde göra någon business av det. Och så liksom på den vägen är det. Så jag menar, ett bolag som MTG då erbjuder ju helt andra typer av utmaningar, men det lockade väldigt mycket med liksom internationalisering och ja, jag tror att det är jag vet inte om det är ett bra svar.
Du, min sista fråga är alltid, jag har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa.
Nej, jag tror inte det. Inte vad jag kan komma på just nu. Men nej.
Du, tackar så mycket.
Tack ska du ha.
Ja, men det var Travel News podcast för den här gången. Tänk på att det finns massa andra gamla podcasts och du kan lyssna på långa intervjuer med entreprenörer i reseindustrin. Fortsätt att lyssna på podcast med Travel News och läs Travel News på vår sajt och ha en jättetrevlig dag. Tack för att du lyssnade. Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.